Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckans läkare. Jag heter Elsa Hassler och går nu termin 10 på läkarprogrammet.
Och jag heter Verna Heikkilä och har precis tagit examen från läkarprogrammet.
Ja, vi insåg ju att vi sällan presenterar oss när vi poddar, och för de som kanske är helt nya och lyssnar in till avsnittet så är det bra att vi faktiskt också berättar vilka vi är lite kort.
Precis, och att vi bor i Göteborg och podden är baserad i Göteborg.
Mm. Men snart har vi en fot i Stockholm och en i Göteborg. Vi ska ju flytta om mindre än en månad.
Ja, det känns
sjukt. Eller typ prick en månad. Ja. Wow. I'm gonna miss you.
Ja, det kommer vara... Det kommer vara både roligt, spännande, men också väldigt jobbigt.
Mm,
så är det med de flesta i livet.
Ja, men jag tänker ändå att när man tar ett steg, ett stort steg i sitt eget liv, att det öppnar så många andra dörrar. Och ofta, alltså man kan ju ofta ta steg tillbaka om man tycker att det blev ett steg i fel riktning.
Precis, och vi har ju många roliga gäster i podden som kommer från Stockholm.
Ja.
Inte minst sexologen Kalle Norvald och psykologen David Vaskuri.
Jättekul.
Så vi kanske kan göra några nya avsnitt med dem. Och så sitter jag på plats med dem.
Yes, vänta bara till hösten får vi se.
Ja, precis.
Men idag ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska prata med underläkaren Jacqueline. Ämnet kommer vara något som jag tror kommer bli mer och mer aktuellt inför nästa generations läkare.
Precis, vi kommer prata om hur man kan kombinera, hur man kan må bra men ändå hjälpa andra att må bra. Alla som jobbar inom sjukvården, det är så extremt viktigt att ta hand om sig själv. För att om inte vi mår bra kan inte vi hjälpa andra.
Precis, och min uppfattning är ändå att vi är fler och fler nu på läkarprogrammet som också tänker mycket på att man själv ska orka med och att man själv ska kunna trivas både på jobbet men också på sin fritid.
Precis.
Jag minns starkt minne jag har från början av läkarprogrammet när en av föreläsarna sa att det yrke där flest tar självmord är just läkare.
Det
är ju galet. Det är ju kanske det yrke som räddar flest liv, men det är som där man flest tar sitt eget liv.
Precis, och det är ju stort ansvar. Man bär på sig många saker. Man tar beslut som påverkar otroligt många människor, så att det är kanske inte så konstigt. Nej. Om man inte har verktyg att ta hand om sig själv så kan det till slut bli för mycket.
Verkligen. Jag har många gånger ställt mig själv frågan om jag har liksom den mentala kapaciteten att kunna hantera mina ångest när det handlar om sådana här svåra beslut man behöver göra, och att dagligen behöva träffa eller sätta på stora livsfrågor.
En sak som jag tycker också, som jag själv försöker tänka nu när jag har börjat jobba som läkare, är att jag försöker prata öppet om de känslorna som jag har. Hur jag känner mig så otillräcklig och ofta liksom så vilsen och kan inte släppa på många patienter. För jag tycker att det är så få unga läkare också som säger hur pass jobbigt det är.
Ja,
och vi är många. Nu när jag har kommit ut med det och sagt att det är så jävla jobbigt, så är det många som bara, vi är alla som känner så, och har fått liksom många tips och berättelser på Instagram hur det är flera i min närhet som upplever exakt samma sak, men det är så få som pratar om det.
Mm. Nej, det känns jätteviktigt. Vi får se vad Jacqueline har att säga. Hej Jacqueline, välkommen.
Hej, tack så mycket. Känns jättekul att vara med.
Ja, vi är jätteglada att du är här idag.
Verkligen.
Jag jobbar som underläkare inom psykiatri och ska börja AT här på sjukhuset i hösten.
Wow, grattis på AT.
Jo, men det känns jätteroligt och jag trivs superbra med psykiatri, och det kommer också bli roligt att se liksom, fler specialiteter under AT och få ännu mer bredd.
Jättekul.
Mm, verkligen. Om vi backar lite till Jacqueline som bestämde sig för att söka till läkarprogrammet. Hur kommer det sig och varför valde du att plugga till läkare?
Ja, alltså jag har ju alltid känt att jag ville ha liksom ett socialt jobb. Att jag ville hjälpa människor med hälsa. Sen att det skulle bli just läkare var nog inte självklart direkt. Utan det var någonting som liksom växte fram med tiden. Men jag kände ändå att ja, men i läkaryrket så har man liksom möjlighet att konkret göra insatser för människors hälsa. Det känns väldigt liksom tillfredsställande och roligt. Sen är det också ett väldigt brett yrke. Det finns ju så många specialiteter att välja mellan. Så att man kan liksom hitta sin nisch. Eller om man vill jobba inom primärvården med lite allt möjligt. Liksom. Mm. Och just det här att man fortsätter att lära sig och utvecklas genom hela yrkeslivet. Och att det finns möjligheter till handledning och undervisning och så. Helt enkelt liksom många aspekter inom yrket. Och sen så hoppas jag liksom på att det framöver kommer vara ännu mer fokus på liksom helhetshälsa och ja, också förebyggande insatser och så också liksom hälsa för ja, oss vårdpersonal. Det kommer prioriteras och arbetsmiljö och så.
Mm.
Sen så händer det ju så mycket i, alltså inom sjukvården med liksom nya läkemedel, forskning. Så att, ja, det är ju väldigt så stimulerande.
Mm. Du nämnde i alla fall några av de sakerna varför jag också själv pluggade till läkare. Så, var har du pluggat?
Jag har pluggat i Lund.
Okay.
Där. Sen som student tog jag också chansen att åka med utbyten. Så jag har bland annat varit i Frankrike mer än en gång faktiskt. Och sen så har jag varit i Jordanien på en akutmottagning där. Mm. Jättespännande. Sen har jag också gjort mitt examensarbete på Nya Zeeland.
Wow.
Klinik. Så, ja, jag har även varit på en konferens i Mexiko och presenterade kandidatarbete där. Så att jag har verkligen försökt liksom, ta möjligheterna och se andra kliniker, hur man jobbar där. Och det har också gjort att man blivit mer självständig och liksom lärt sig ta mycket initiativ och så för att få så mycket som möjligt utav placeringarna. Så att, det är något jag rekommenderar till alla läkarstudenter, bara ta alla möjligheter som finns. Liksom. Det är
ja.
Också himla roligt.
Mm. Wow, verkligen. Men då blev du kanske färdig innan pandemin. Om du lyckades få så mycket tillfällen att åka utomlands, eller?
Ja, exakt. Det var jag. Ja,
så jag blev färdig. Timing.
Våren 2019. Så det var ju innan.
Ja, vad härligt.
Pandemihistorien.
Vad härligt. Om vi zoomar ut lite mer då. Jacqueline, vad, liksom, vem är du förutom läkare?
Ja, alltså jag har alltid gillat att göra många saker och alltid varit en väldigt aktiv person. Älskar att resa, som ni kanske redan har förstått. Och både då liksom, ja, såklart har jag varit med utbyte, men också privat, att jag har gjort många resor. Och så det är verkligen någonting som har gett mig så mycket. Sen så är jag väldigt intresserad av liksom, hälsa på olika sätt. Jag har även utbildat mig yogalärare och inom coaching. Och det har jag faktiskt jobbat med på heltid faktiskt fram till inte så länge sedan. Jag flyttade hem till Sverige i december förra året.
Man kanske inte alltid tänker att som läkare att man har tid att resa så mycket. Har du gjort de resorna under tiden du jobbade som läkare? Eller var det under tiden då du var färdig och kanske tog ett uppehåll? Eller jobbade med träning och yoga? Eller hur kommer det sig att du har haft möjligheter att resa även efter examen?
Ja, det har varit både och faktiskt. Alltså dels så finns ju ändå somrarna under plugget. Sen så börjar man jobba som underläkare också ju. Men det finns ändå möjlighet där att resa. Och då har jag också jobbat liksom extra vid sina studierna för att ha möjlighet till det.
Mm.
Och sen under utbytena, ibland har man liksom, beroende på hur de ligger över terminerna, att man har kanske möjlighet att stanna lite extra. Till exempel var jag på ett utbyte från liksom december till januari, så då stannade jag kvar där. Så fick man lite mer tid. Och sen så har jag tagit lite liksom paus mellan till exempel examen och när jag började jobba som underläkare och resa där. Och det känns så himla värdefullt att liksom, få andra erfarenheter som ju också gör en till en bättre läkare och också bara växa som person. Och sen så helt enkelt också få lite återhämtning mellan varven. Det är ju ett krävande yrke. Det är säkert på att ni också liksom håller med om att det har verkligen sina utmaningar. Mm. Även om det också ger mycket. Så viktigt liksom med den balansen.
Verkligen. Och det är lite det som vi tyckte det var så intressant med dig att du har ju jobbat som läkare men har även fått in en kombination där du även jobbar med friskvård och det psykiska och mentala måendet både liksom för dig själv men även för dina kollegor och patienter så som jag har förstått det på när, ja, när vi pratade lite kort innan, eller hur?
Ja, precis. Jag älskar som sagt att göra många saker och när jag jobbade med heltid, alltså heltidsjobbade som yogalärare och coach då, så kunde jag såklart jobba som läkare och nu när jag jobbar som läkare så får jag såklart begränsa liksom den omfattningen, men jag ändå lyckats kombinera det så att jag också undervisar här på sjukhuset patienter och kollegor då inom slutenvården, vilket känns jätteroligt. Och sen så har jag också yoga som jag undervisar i utanför läkarjobbet.
Mm. Häftigt, men hur funkar det när du sa att du undervisar inom slutenvården? Kan du inte berätta mer om det?
Mm, absolut. Och då är det liksom som en möjlighet för patienterna att de är inlagda då att vara med på yoga. Och det är väldigt liksom inkluderande, så det är alltid från unga patienter till liksom patienter som är över 60 med olika förutsättningar både fysiskt och mentalt. Och ja, jag försöker göra det liksom så inkluderande som möjligt för alla. Man kan vara med på sin egen nivå. Vissa patienter kanske är med på halva och sen så känner de att ja, det räcker med det. Och då är de fria och liksom går iväg. Det kanske blir för mycket liksom mentalt, för yoga kan ju också det kan ju komma upp liksom saker som man kanske annars har tryckt undan och så när man bjuder in mer stillhet i sinnet. Och ja, som sagt, yoga är verkligen liksom för alla, och för mig är liksom yoga ett verktyg för att landa i kroppen, landa i sitt andetag och mentalt, och det tänker jag att det har ju alla nytta av liksom, oavsett förutsättningar.
Verkligen, men är det då inom, du jobbar inom psykiatrin, är det då för liksom, blir det avgränsat då till att det är psykiatripatienter som kan komma på yogan, eller hur funkar det?
Ja, exakt, då är det psykiatriavdelning och sen så personalen hänger också på, de som vill, det är alltid från liksom, sjuksköterskor, studenter till andra kollegor som kan hänga på passet, så det känns roligt.
Det är jättefint och att få den gemenskapen, alltså på sjukhuset när man är inlagd, så speciellt under pandemin kan det verkligen kännas så otroligt ensamt och det blir verkligen att hela ens vanliga liv på något sätt, det livet man lever utanför sjukhuset sätts på paus. Mm. Och att då ändå kunna göra någonting som inte bara handlar om att vara sjuk utan som kan handla om att vara faktiskt vara frisk eller känna sig lite friskare.
Mm. En fundering jag har, för att jag minns också när jag gjorde min praktik på psykiatrikursen, så hade de också, det var en sjuksköterska som var också en yogalärare som höll yogalektioner på avdelningen, och jag har funderat efter det bara, varför förekommer det oftast bara inom psykiatrin och inte på andra avdelningar, för jag har inte sett det på någon annanstans än på psykiatrin just. Vad tror du, liksom, finns det någon förklaring där? Eller bidrar det något extra för just de som är sjuka inom psykiatrin?
Alltså det är ju en jättebra poäng. Och jag tänker att patienter inom olika specialiteter hade haft liksom jättestor nytta av yoga. För som sagt, man kan ju anpassa det jättemycket. Vissa patienter, de kan bara göra positioner sittande och det funkar jättebra liksom. Och sen så är det vissa som kommer fram till mig efteråt och bara, jag har gått på yoga innan och nu var det så roligt att göra det igen och det känns ju så himla bra. Det är verkligen en bredd, så där tänker jag absolut att det egentligen skulle kunna finnas inom många specialiteter, och där handlar det kanske mer om liksom organisation och öppenhet och
Resurser också.
En så bra poäng, för att det är ju ofta brist liksom på många personalkategorier.
Mm. Jag kan ju tänka mig också att om man tänker på, som läkare så har vi vissa hemsidor med riktlinjer, till exempel internetmedicin.se, och på de hemsidorna finns det ju lite så behandlingsrekommendationer för olika diagnoser, och där är ju, finns det ju en del liksom yoga och meditation och så som riktlinjer för till exempel utmattningssyndrom.
Mm.
Så det kanske blir att man prioriterar det till dem. Alltså för att de kanske kommer få mest utav det. Mm. Även om det skulle vara superbra för även hjärtpatienter eller lungpatienter. Alltså alla mår ju bra av det.
Precis.
Men de kanske är i absolut störst behov av det.
Mm.
Vad skönt. Ja, men jag tänker även för de som inte har yogat tidigare, de kanske får upp ögonen för det och sen kan ta med sitt verktyg när de lämnar sjukhuset, att säga, men nu har jag ett verktyg med mig hem som hjälper mig att hantera kanske stress, kanske röra på kroppen och hela den biten som kan hjälpa dem att må bra långsiktigt också och hemma.
Mm.
Ja.
Men vad skulle du säga att yoga kan tillföra till den enskilda individen?
Alltså så mycket, jag vet knappt var jag ska börja, men ja, jag tänker, alltså som jag sa innan, att det verkligen är alltså ett verktyg för att landa i kroppen och connecta med andningen och mentalt, och alltså just andningen är ju liksom vårt främsta verktyg för att lugna nervsystemet, vilket ju har en väldigt återhämtande effekt på kroppen, och tyvärr så är ju många är då väldigt stressade, man fastnar med en andning som är högt upp i kroppen, använder muskler i axlar och nacke istället, får värk och spänningar, också man kanske har en dålig hållning, spänner mycket tid framför skärmar, vilket också påverkar andningen, man får liksom inte optimal syresättning, så det finns ju så många liksom fördelar redan där.
Mm.
Sen också mentalt, alltså med tanke på liksom hur uppkopplade vi är, vår livsstil och så, just att få den här pausen liksom med lite stillhet mentalt och liksom det utrymmet tycker jag är jättevärdefullt. Men hur ofta är vi i tystnad och stillhet om vi tänker på det? Mm. Det är ju inte så ofta, det är ju alltid någon distraktion eller det är mobilen eller man pratar med någon och har uppmärksamhet på någon. Så just att ha den stunden tror jag är så bra för alla. Och sen också för kroppen och ha liksom de här skonsamma rörelserna. Öka rörligheten, blodflöde, allting. Och just det att man verkligen kan göra det på sin egen nivå. Mm. Och jag tänker att yoga är så himla, det är så himla stort. Så att vissa kanske kommer någon gång i veckan eller någon gång ibland. Bara för liksom den fysiska aspekten. Och det är helt okej. Okay. För andra är det liksom en hel livsstil. Och det är ju också fantastiskt. Så det är, jag tänker verkligen att yoga är lite som att man kan ta de bitarna man gillar.
Mm, verkligen. Jag tänker också att yoga är så mycket mer än vad många tror. Alltså nu har både du och jag, Vanna, har ju kört en, liksom, yogat ganska mycket de senaste åren. Både gått på klasser och vi har kört via sådana internetbaserade grejer. Och att du och jag har ju också yogat tillsammans utan att gå på en klass, bara du och jag.
Mm.
Och för mig blir det också så tydligt att en yogaklass kan ju vara jätteåterhämtande. Det kan vara en lugn yogaklass, men en yogaklass kan också vara otroligt ansträngande och mycket mer fysiskt och liksom uttömmande på energi på det sättet. Och det kan även vara ett sätt att liksom känna mycket och få lära känna sin egen kropp, att få hantera känslor.
Mm.
För mig har det blivit så uppenbart, alltså, att yoga är så himla stort. Det går liksom inte att säga att nej, men det är bara träning, eller nej, men det är bara rörlighet, eller det är bara meditation. Utan olika yogaklasser kan ge en så otroligt olika saker.
Ja, 100%. Och liksom, ja, jag tänker verkligen att man får det man behöver och det man är redo för liksom, i yogapraktiken. Mm. Sen kan det också vara ett väldigt bra sätt att se vad man kanske har för utmaningar och vad man behöver jobba med sig själv, till exempel om man har mentalitet av att pusha sig själv mycket och höga krav, då kommer det nog synas på yogamattan att man kanske försöker gå in i positioner som kroppen inte är redo för, eller man liksom pushar sig när man kanske egentligen behöver ta sig tillbaka. Mm. Och det ger ju också liksom en hint om vad man kanske behöver jobba på utanför yogamattan.
Mm.
Det är jättebra liksom för personlig utveckling och som du sa också, Elsa, om liksom det här med känslor och så, att den aspekten är också så intressant. Jag har haft studenter som har kommit fram till mig efter en klass där man jobbat extra med, liksom, med höften. Och sagt att det var så mycket känslor som kom upp. Och liksom, att de efteråt även har liksom, väldigt så, kanske gråtit jättemycket eller haft mycket liksom känslor som man kan ha tryckt undan. Mm. Och just det här liksom hur yogan kan bjuda in till att möta de känslorna helt enkelt och hantera dem.
Verkligen. Jag tycker att på något sätt är det också så himla fint att du kan vara på en avdelning och både hjälpa patienterna som läkare men även med yoga och liksom det emotionella. Jag tror att det blir någon annan speciell typ av relation som du kan få till patienterna. Mm. När du kan få vara med dem både professionellt som läkare men även i en situation där de kanske känner sig lite mer avslappnande på något sätt, tror jag. Och lite mer i connection till sig själva. Istället för att det är det här direkta dialogen eller situationen då man sitter läkare-patient.
Mm.
Prata om hur kan vi liksom promota det friska och vad kan man göra för att må bra.
Ja, exakt. Och det ger ju liksom olika saker att alltså, jobba med sjuka, jobba med friska människor. Alltså, men jag kan hjälpa någon liksom, förebyggande så att de kanske slipper bli patient. Ja, och det här med liksom, känslor kan man ju prata om liksom, hälsa. Men det, om man tänker på det så bottnar ju också mycket i liksom, kanske bristande förmåga att liksom, identifiera och hantera och uttrycka känslor som många av oss tyvärr kanske inte har lärt sig av olika anledningar. Och det kan leda till liksom stress, ångest, depressiva besvär. Jag tänker att ja, ju mer man kan liksom rikta sig till roten av olika problem, desto bättre blir det ju.
Verkligen.
Absolut.
Jag är nyfiken på alltså, vad har responsen från kollegorna varit när du som läkare håller yogaklasser?
Alltså väldigt positivt faktiskt, vilket känns så kul. Som sagt, ja, min chef då sa ju liksom, att vi måste ta det bara på de resurser vi har här när jag kommer med initiativet. Det är väldigt roligt och liksom, ja, alla kollegor har visat intresse och som sagt så är det kollegor från avdelningen som är med på yogan och har fått höra jättemycket fin feedback och så. Så det är roligt, för det är ju såklart också liksom en balansgång med allt man vill göra och liksom och det här att man kan vara intresserad av olika aspekter av hälsa och liksom hur man kan kombinera det. Mm. Och ha både det vetenskapliga och sen också andra aspekter helt enkelt.
Mm. Ja, vad fint. Jag hade också blivit jättepositivt överraskad om någon av våra kollegor på sjukhuset skulle berätta om de håller yogaklasser som vi får vara med på.
Ja, oh, gud ja, wow. Jag har bara just nu erfarenhet av att jobba på akuten. Och det känns så långt bort att någon skulle hålla yogaklasser på akuten. Vilket dock hade varit så bra, för jag tror att vi hade kunnat exakt, verkligen, liksom ja, verkligen landa och få även alltså, 5-10 minuters paus hade hjälpt ofta att få liksom starta om sin tankeprocess lite. För att man kan lätt hamna en liksom bara
ett hamsterhjul.
Hamsterhjul, exakt.
Bara snurra på. Mm.
Ja, och just på den pausen är så liksom värdefullt. Bara, okej, bara pågår i huvudet. Liksom, kan jag släppa det ett tag? Kan jag komma tillbaka till min andning? Och det är ju fantastiskt hur snabbt man kan lugna nervsystemet bara med hjälp av andningen. Och man bara tar sig den.
Verkligen.
För just då som man har svårt att göra det, för man tänker, åh, men jag måste göra det här.
Exakt.
Yep.
Och jag tror inte att faktiskt senast idag jag tog liksom en lunch och bestämde bara, nu ska jag lägga bort all plugg, mobil, allting och bara äta lunchen utan att ha någon annan stimuli.
Mm.
Och då fick jag massa liksom, tankar upp från när jag jobbade just mina första pass på akuten, vilket var ganska tufft för mig. Och jag liksom fortfarande tänker på de patienterna. När jag har en stund där jag inte behöver aktivt tänka på någonting, så är de tankarna som kommer upp. Och jag tror att det beror just på att man är så lösningsorienterad i stunden, och så trycker man undan alla sina egna känslor och liksom, man hinner inte processera det. Och det kommer ju upp förr eller senare.
Mm.
Men det gör det ju, för det behöver ju komma upp, och skapar man liksom inte det utrymmet så kommer det ju komma upp på andra sätt.
Då kommer jag till en fråga som jag har till dig som har ändå jobbat lite längre och ska börja AT och så nu. Hur kan du vara samtidigt läkare och leva enligt hur du lär? Alltså, hur kan du ta hand om dig själv samtidigt som du hjälper andra?
Ja, alltså där är ju verkligen viktigt med en balans. Och det är där som jag känner att det hjälper mig väldigt mycket att ha liksom, många intressen och en identitet som är mycket mer utanför jobbet. Så att man inte liksom bara identifierar sig med läkarrollen och liksom, då blir ens prestation också så himla stora. Och de är ju såklart jätteviktiga. Alltså vi jobbar ju med människor, men det måste också finnas utrymme för återhämtning, för andra intressen, socialt liv. För jag är faktiskt det roliga, alltså kreativa, som liksom fyller upp med energi. Så den balansen för mig är liksom superviktig. Sen är det också viktigt, liksom, och det får man ju tränas på, det är inte lätt, men att öva sig på att alltså släppa taget om saker som man inte kan styra över längre. För att när man har tagit ett beslut, då har man tagit det. Man har tagit det bästa beslutet man kunde i den situationen med det stöd man hade utifrån det man visste. Och sen kan man ju inte göra mer. Mm. Och man får acceptera att det kommer inte alltid bli som man vill. Det kommer inte alltid bli 100%. För att vi jobbar med människor, allt är liksom inte by the book. Och vår arbetsmiljö är inte alltid så rimlig. Och där är också viktigt att liksom öva på att släppa taget. Eller som min handledare sa, leva med ångesten. Så att man verkligen kan få paus. Och det finns ju liksom många saker man kan göra. Något som jag tycker är skönt är liksom att lite markera när arbetsdagen är slut. Man kommer hem, man tar kanske en dusch eller man tränar eller man liksom träffar en kompis. Att man liksom, att det blir en tydlig övergång så att man inte fortsätter gå och grubbla i tankarna kring jobbet. Verkligen investera i din egen hälsa och göra saker som du är bra, och det kommer ju även liksom såklart ha positiva effekter på hur du är som läkare och hur du kan vara en kollega och så vidare.
För det är något jag verkligen känner som är så här ångest för kring att ta examen. Jag är jättetaggad på att ta examen, men också rädd för att det känns så svårt, att man kommer ha så mycket ansvar på sig och hur man ska säga. Så det finns ju sällan helt rätt svar på hur man ska handlägga patienten, och speciellt när man är ny utexaminerad och inte har så mycket erfarenhet, att besluten känns så stora och hur man ska stå ut med den ångesten, där det känns som att man kanske sällan är 100% säker på att det man gör är 100% rätt.
Nej.
Alltså, har du upplevt mycket, har du liksom fått jobba mycket med det, och i så fall hur?
För mig är det viktigt att verkligen få det stödet man behöver i beslut. Och att man liksom har, ja, och blir man inte erbjuden det, då får man liksom be om det. För det är superviktigt, så att man inte känner att man får ta beslut över ens nivå. För det är då liksom ångesten kommer, och det är då man känner sig otillräcklig, man känner sig utelämnad i sin roll, och det känns inte säkert för patienterna. Så det är verkligen superviktigt att be om det stödet, och liksom sätta gränser till att börja med. Och sen så också det här att liksom, ja, man har tagit ett beslut och sen måste man också gå vidare och träffa det, och man kommer få ta så många beslut under ens karriär, så man kan liksom inte fastna i varje beslut, det går inte. Men som sagt, det blir bara lättare med tiden, men superviktigt att be om stöd, att liksom lita på din magkänsla, skulle jag också säga.
Men hur upplever du att, det är jättebra tips, hur upplever du att det är, du har jobbat på några olika ställen, dels funderar jag på, tycker du att det generellt, hur tycker du att stödet är, finns det bra hjälp att få när man är ny, eller behöver man ta mer ansvar än man kanske själv vill? Och så undrar jag, om du har jobbat på olika platser, tycker du att det här skiljer sig mycket mellan olika, kanske antingen olika avdelningar eller olika sjukhus eller vårt liksom arbetsplatser?
Ja, det skiljer sig absolut. Jag har i perioder behövt jobba liksom väldigt självständigt, men då har det ändå funnits handledning på telefon, och då är det viktigt att man liksom, ja, även om det kan vara svårt att kanske få tag på överläkaren, de är superupptagna. De har inte heller lätt, liksom, de har många åtaganden, det förstår mig också. Men viktigt att man liksom verkligen, ja, man får inte ge sig, utan man måste be om det stödet. Och man får ju också ha liksom realistiska förväntningar på sig själv och vad man ska klara av. Och är det beslut som sen man känner så här, nej, det här känns inte bra, då får man liksom, då får man be om stöd, och då får man inte nöja sig. Alltså får man inte liksom napp, så kanske man får vända sig till någon annan kollega. Alltså att man inte står där och känner att allt hänger på en själv, för det gör det inte. Utan det är liksom, här, hur kan man känna sig tillräckligt och tillräckligt system, om ni förstår vad jag menar. Och då är det verkligen viktigt att man ber om det stödet. Så det har varit väldigt olika som på en vårdcentralplacering som jag vet är nöjd med, där har det liksom funnits avsatt tid för handledning och så att man går igenom patienterna här. Det är ju varje dag också väldigt bra att vi har liksom en timme varje dag där vi kan ta upp patientfall och diskutera med överläkare, vilket funkar jättebra. Mm. Och just det här att man inte behöver känna ständigt att man liksom behöver jaga. Vilket jag tycker, alltså det är så det ska vara, för att vi lär oss ju genom att få handledning och liksom samla på sig kunskap, och så långsamt kommer man kunna ta lite fler och fler beslut och känna sig trygg liksom på vägen. Det är också så viktigt.
Verkligen, superbra tips. Nej, det är jobbigt att man ska behöva stå på sig, men samtidigt så ifall det är en sån situation, så får man ju helt enkelt bara göra det, och man själv kommer ju också växa utav att våga stå på sig.
Verkligen.
Och att lära sig bättre och bättre på att ta plats och liksom göra rätt för sig.
Och alla har varit där, ingen kan förvänta att du efter 5,5 år plugg, vi gör ändå inte så mycket praktik, ingen kan förvänta att du kan jobbet efter läkarprogrammet.
Exakt.
Vi har AT.
Nej, men så är det ju, och det fortsätter ju ständigt genom liksom yrket. Alltså fortsätta lära sig mer, och varje patientfall är ju ändå på något sätt unikt. Och det här också, ha bra handledare är så viktigt, och man märker liksom hur mycket det betyder när man har stöttande handledare som också minns hur det var i början av hans karriär. Liksom.
Ja, det är något, verkligen, och det tycker jag, nu har jag ju inte jobbat hos en handledare som anställd, men man har ju haft många olika handledare som student, och då känner man ju också hur värdefullt det är att ha en handledare som ser en, som bryr sig, som får en att känna sig trygg och bekväm och liksom, alltså, tillräcklig för den man är på den nivån man är just nu, som inte ser ner på en för att man är en student eller för att man inte har samma kompetens som den besitter just nu. Det är så himla värdefullt att ha med bra handledare. Så det är också något, om man själv sitter och lyssnar och är handledare, så är det kompetent, eller ni gör ett viktigt jobb.
Verkligen.
Men ska vi hoppa in till vår sista fråga?
Ja.
Som vi ställer till alla våra poddlyssnare.
Ja.
Och den frågan lyder:
vad är ditt bästa hälsotips?
Något som har gjort så stor skillnad för mig är att istället för att det första man gör på morgonen när jag kollar om bilen, så är det att jag istället verkligen checkar in med mig själv, både liksom kroppen och mentalt. Det kan vara på olika sätt, men framförallt så yoga, meditation och att skriva lite i en dagbok. Ibland gör jag bara en sak, ibland gör jag alla tre, ibland är yogan 5 minuter, ibland är den mycket längre. Just det här med att checka in med sig själv, känna efter hur känns kroppen idag, vad behöver jag idag, vad är jag tacksam för, vad skulle kunna göra den här dagen ännu bättre. Det finns ju jättemånga sätt man kan göra det här på, men verkligen att liksom checka in med sig själv innan man tar in alla intryck från omvärlden, det gör så stor skillnad för mig. Jag kan föreställa mig längre faktiskt att se mobilen det första jag gör när jag vaknar. Jag tror det är liksom en chock. Så det är verkligen något som jag kan rekommendera till alla. Ta den lilla stunden. Det kan vara allt från 5 minuter till alltså hur länge du vill. Men att verkligen prioritera det.
Ja, jag håller med. Jag har samma approach. Det är ganska sällan jag börjar med just yoga eller meditation, men att i alla fall göra någonting annat som inte innehåller att börja dagen med att ta in alla meddelanden och notiser och sådana saker.
Mm.
Det är så himla skönt. De gångerna som det har hänt att man direkt börjar kolla, eller värsta tänkbara är för mig att scrolla Instagram det första jag på dagen. Ja, det är spännande, men hur man liksom, hur ens vanor kan påverka så starkt.
Mm. Ja, det påverkar så mycket. Och något annat som hjälper mig också så mycket är att alltså ta bort alla notifikationer som inte är absolut nödvändiga. Jag har till exempel inga notifikationer på Instagram.
Så himla skönt.
Så skönt.
Ja, verkligen. Verkligen. Okej, men du Jacqueline, superkul att prata med dig och väldigt inspirerande för oss som upcoming doctors.
Verkligen.
Ja.
Det ska bli roligt att följa din AT-resa och vart du hamnar sen efter AT.
Ja, men tack.
Då som alltid så går vi in på veckans lyckopiller och lyckokiller. Min lyckokiller var hur man kan känna sig otillräcklig och känna ganska mycket motstånd som ung läkare. Speciellt när jag var i Vasa igen och jobbade på akuten. Och jag är inte liksom fast anställd där utan jag kommer och hjälper till. Det var många i personalen också som visa att vi är här alltid och du tillhör inte hit. Och det gör saken ännu jobbigare när man är en ung, ny läkare.
Men det är hemskt. Jag trodde först när du sa att vi är här alltid, det trodde jag menade att liksom, vi finns alltid här för dig, att du inte är ensam. Men det var ju
Nej, men de jobbar ju där liksom fastanställda. Jag vet inte om det är mänskligt att man sen... Man kan vara lite taskig mot några som kommer utanför. Och en sak som jag faktiskt märkte annorlunda jämfört med jobbet i Finland med det vi är vana vid i Sverige. Här jobbar vi mycket med tillsammans. Vi har en helt annan gemenskap på akuten. Sköterskorna och läkaren, vi har kontakt, alltså vi pratar med varandra.
Mm.
I Finland så är det så att man skriver allting på dator. Exempelvis om jag ska ordinera någon läkemedel eller någonting. Så man ska skriva det bara på dator och så sitter sköterskan med sin dator och läser det här. Så man saknar det här.
Man får ingen kontakt.
Nej.
Man kan inte diskutera. Oj, vad farligt.
Och ibland när det är stressigt så exempelvis be om en barns vikt. Sådana saker. Så kunde liksom jag få ganska taskiga kommentarer. Bara som att liksom jag borde göra det själv. Och sen så började jag också göra vissa sådana saker själv. Men saken är ju att jag... Som läkare har också massa annat att göra. Jag kan inte göra allting själv. Jag måste kunna be om vissa saker. Att alltså få hjälp med dem. Och då kunde de lite sätta mig på plats. Alltså, det är svårt att förklara. Men det var faktiskt extremt jobbigt.
Nej, alltså ens kollegor har så stor påverkan på en på jobbet. Mm. Och fy vad tråkigt att folk har den inställningen.
Mm.
Alltså det blir varken roligt för dem eller för dig.
Precis.
Om man bara kan tänka att man är ett team och hjälps åt
ja.
Efter bästa förutsättningar. Om du har bett om att få hjälp med någonting är det förmodligen inte för att du är lat utan för att du behöver den hjälpen.
Precis. Och bara som sagt, bara i fikarummet eller på lunchen. Det var sällan att liksom man inkluderades i samtal. Alltså du vet, de som har jobbat där, de pratar med varandra. Mm. Och så kom man dit och... Så hittade jag några som liksom jag började prata lite med. Men i Sverige är det så lätt att ta upp och bara hej, alla är med öppna.
Ja, jag har
glömt det när jag har flyttat hemifrån.
Det är intressant, det där är en skala.
Mm.
För att annars om man tänker vad svenska jämför sig med så är det ju typ USA. Oh. Man bara, ja men ni går och sätter er själva på bussraden och liksom gör sådana memes liksom av att man ställer sig så långt ifrån som möjligt om man är i samma buss.
Exakt.
Eller i kön eller något. Möter inte ögonkontakt.
Men nej, precis.
Finns det tydligen länder som är ännu mer extrema.
Ja, och sen vill jag säga att det här är mitt personliga upplevelse.
Såklart.
Så att det finns säkert annat också och det är säkert också olika i olika städer och så. Mm. Men så att det här var mitt personliga upplevelse och mitt lyckokiller.
Nu fick jag en liten flashback också, måste bara säga, till Australien när jag bodde där ett år. Och där, nästan där jag bodde i Mooloolaba, där var det verkligen så extremt liksom, öppen atmosfär. Man verkligen såg varandra. Man gick ut på morgonen och spelade ingen roll vem det var. Ser man någon så säger man liksom good morning, how are you, typ.
Ja.
Fick så härlig energi varje dag från det. Älskade det livet och älskade att gå ut och på morgonen bara för att få träffa så härliga människor. Och när jag flyttade tillbaka till Sverige så minns jag att jag bestämde mig att det här ska jag ta med mig till Sverige. Jag ska säga god morgon till alla jag träffar och så här, hela den biten. Så här, några år efteråt kan jag säga att det kanske inte
gick sådär.
Gick sådär, ja.
Jag minns när jag flyttade till Sverige och här brukar man ju säga en fras bara, hej, hur mår du? Och man ska alltid bara säga bra, hur mår du? Men jag, då trodde jag liksom att man frågade för att man var intresserad. Och då svarade jag, speciellt i början, du vet, när jag precis finns det, jag bara, nej, det är faktiskt ganska jobbigt, jag har inte hittat lägenhet. Och, alltså det, jag berättade liksom en utförlig hur jag faktiskt mår. Och så frågade jag tillbaka, bara, hur mår du? Och så var jag ganska mån om att jag ville också veta om personen, jag bara, om de sa bra, jag bara, okej, okay, berätta mig. Alltså, och det är så jag har också fått.
De trodde att det här skulle ta en sekund, men ja. Det slutade med 10 minuter.
Men det är också så jag har fått några otroligt bra vänner som jag fortfarande har som nära vänner.
Så för att, fint.
För att man kom på att prata om saker och inte bara, bra, bra, och
exakt.
Move on.
Här har vi ett tips till alla som vill skaffa nya vänner.
Aha.
Berätta hur ni mår, säg inte bara bra.
Ja, exakt.
Ta chansen.
Ja.
Det är bra.
Okej, men ska vi gå in på din lycka och killar?
Ha så höga krav på sig själv och hur svårt det kan vara att bara få vara. Alltså, jag har ju bestämt den här sommaren att jag inte ska jobba, utan jag ska slå på lite med mitt företag och ta det lite lugnare med kanske brukar.
Ja, förlåt, jag började skratta bara för att för Elsa att ta lugnt är att ändå jobba med hennes företag, driva en podcast och skriva ett examensarbete under sommaren. Ja, ja, fortsätt.
Okay. Ja, men det är det som är problemet. Trots att jag, för det första, jag tar inte ens lugnt. Jag tar det lugnt för att vara mig.
Mm.
Och ändå att liksom känna så här att jag vet att man inte ska jämföra sig, men jag kan inte sluta känna att jag inte är tillräckligt, typ om jag jämför mig med vänner som nu pluggar, som nu jobbar med underläkare grejer, eller med en kille som också har ett fulltidsjobb.
Mm.
Att man blir liksom stressad, trots att jag känner att jag mår absolut bäst nu av det här och jag älskar mitt liv just nu.
Precis.
Men ändå finns det den här gnagande lilla musen i min hjärna som bara nj, 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 nj. Du måste göra något annat. Vad ska du göra sen? Nu har du inte fått någon erfarenhet. Vad ska du skriva på CV? La, 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 la. Hur ska du, vad ska du göra efter examen? Du vet, så mycket tankar. Jag känner bara, varför är det så svårt att bara få vara?
Och sen vill jag säga nu till alla som lyssnar att det kanske är någon som bara ha helt ledig sommar, inte jobba med sitt företag eller driva podcast eller skriva examensarbete. Och det är fullständigt okej.
Okay. Det är bra till och med.
Det är så bra att ladda batterier, ta hand om sig själv, göra roliga saker.
Ja, heja.
Vintern här i Norden är så otroligt lång, så det är en talang att kunna ta det lugnt. Det vill jag säga till alla som lyssnar. Så man inte får ångest av det här nu.
Nej, verkligen.
Och till dig så vill jag säga att du är modig som vågar gå mot strömmen, för att det är lättare att söka jobb och liksom ha det fullt upp än att våga stanna upp.
Mm, mm. Nej, jag känner att det är världens bästa beslut, men jag kan ändå bli frustrerad på att det ska vara så himla svårt att slappna av och vara med sig själv och inte jämföra sig. Okej, men nu tycker jag att vi går till det roliga. Berätta om ditt veckans lyckopiller.
Min veckans lyckopiller, är det min eller mitt?
Mitt lyckopiller.
Mitt lyckopiller är att ha förmågan att vara själv.
Mm.
Det var någonting som jag också upplevde nu när jag var en vecka och jobbade. Och jag kände mig så lycklig. Alltså, på morgonen jag började jobba 12 så hade jag liksom förmiddagen för mig själv. Så jag gick och sprang och jag badade och åt lite frukost. Och jag bara, jag behövde inget konstigt. Jag hade en ryggsäck med liksom träningskläder och lite kosmetik och sånt. Jag bodde på ett övernattningslägenhet och bara liksom känna att av simpla ting, att solen skiner, det är vacker natur, jag är med mig själv, att jag kände liksom otrolig lycka. Mm. Och jag var förvånad att man behöver så lite för att känna sig lycklig.
Mm.
Med tanke på att jag är sambo och jag älskar att bo ihop.
Är du lite tårögd eller är det pollen?
Jag har lite tårar i ögonen. Men jag har också pollenallergi.
Mm. Vad gulligt, det var så fint.
Men jag kände bara, det var så fint att ha kvar, jag har bott så länge själv. Så jag tänkte när vi flyttade ihop att det kanske förlorade förmågan att vara själv och vara lycklig i mig själv. Så det var sån kvitto på att det finns kvar och att jag uppskattar tiden med bara mig själv också. Och det vill jag faktiskt skicka med alla, att det är inte lätt och det kräver övning. Alltså man ska öva på det. Typ som Elsa ska idag ha en myskväll bara själv.
Mm.
Det är inte lätt, men det är värdefullt.
Mm. Och jag skulle också säga att det beror ju på vart man kommer ifrån. Jag för 5 år sedan hade jättelätt att ha kvällar själv, för det var det jag var van vid. Det var så jag levde. Jag levde själv och väldigt så självständigt. Medan nu när man är van och har bott med sambo ett tag, säger jag efter 3 månader, man vänjer ju sig och då känns det ju tomt när man inte har någon där.
Precis.
Så att livet är föränderligt och lika så är ens liksom hjärna och det man uppskattar och det man trivs med.
Mm, men vågar man ta de stunderna och vara lite själv så kan man känna sig väldigt stark.
Mm.
För att man vet, åh, jag står på mina egna ben och jag är stark i mig själv.
Mm, det är så fint.
Ja, för att allt kan hända i livet.
Verkligen.
Men det enda relationen som vi har från att vi föds till att vi dör är faktiskt med oss själva. Och ändå så är det oss själva vi kränker mest ner och
är
så elaka mot.
Jag blir ledsen rörd. Det är så sant och det är så viktigt. Och någonting jag tycker vi ska påminnas om allt oftare.
Mm.
Var sin egen bästa vän.
Verkligen. Man är alltid så himla trevlig mot alla andra.
Ja.
Men så otrevlig mot sig själv.
Ja. Och det kan ju vara ett stort steg att känna att jag ska vara min egen bästa vän. Men att åtminstone vara vän med sig själv.
Ja.
Istället för att vara ovän. Ja, shit, jag har så mycket tankar. Men mitt lyckopiller är att vara spontan. För att den här sommaren, just för att jag faktiskt har valt att inte ha fasta tider för jobb, så har jag haft möjlighet att vara spontan och göra, framförallt har jag gjort mycket saker med vänner. Bara ett av många exempel är ju just idag när vi spontant bestämde att vi träffas 8 på morgonen i trädgårdsföreningen och har världens skönaste yogastund tillsammans. Alltså helt magiskt.
Ah.
Och sen hade vi inte planerat mer, men det slutade med att vi går hem till mig, köper med oss lite färska bär, gör en bowl. Och nu sitter vi här och poddar, det var absolut inte planerat, men det var bara sånt som händer.
Mm.
För att vi båda har sommarledigt och det är så härligt. Och lika så igår var jag och badade och det är så här. Jag har haft tid att umgås med personer som betyder jättemycket för mig. Och i och med att min kille nu jobbar så har jag haft desto mer tid att umgås med andra och vänner. Och jag känner mig så otroligt tacksam för att ha så fina vänner i närheten som också har tid för mig.
Precis.
För det kan jag, ibland kan man känna att man har så oflyt att när man själv har tid har inte den andra tid. Och det bara krockar. Men nu känner den här sommarveckorna har jag fått tid med vänner och tid.
Det är fint.
För att själv också var spontan. Jag tog ut också i veckan när jag var ute själv och badat också. Och lika så där. Jag kunde också verkligen, jag reflekterade över det då, att jag uppskattar så mycket den här tiden med mig själv. Och jag gick omkring på stenar och bara andades, lyssnade lite på podd, låg och mediterade lite, somnade.
Ja.
Nej, men alltså,
vad härligt.
Jag var jag får så mycket energi.
Ja.
Så visst att mitt lyckopiller hade på samma spår att göra, så har jag fått ändå ett ännu starkare lyckopiller som är att just det här, få vara fri, få vara spontan, få ha fina vänner. Det här är livet.
Det är också lättare att lyssna in sig själv om man inte har 8-16 och man måste prestera.
Mm, verkligen.
Då kan man, okej, hur mår jag idag? Vad vill jag göra? Precis. Vill jag vara social? Vill jag vara själv? Och jag måste bara säga, alla som bor i Göteborg, ni måste gå in till Trädgårdsföreningen.
Ja.
Vi var under sån här, det var typ en tak.
Kupol var det?
Ja, kupol med rosor.
Ja, och under det, där jagade vi.
Ja, och det kom liksom lite rosenblad som flög på oss. Alltså,
ja, det var som i en film.
Ja.
Det kom en liten kvittrande liten söt fågel, satte sig på mitt yogablock och så regnade ner rosenblad. Vi sa det, det känns
lite romantiskt.
Vi låg där i varsin pose så här, andades, kollade varandra i ögonen. Det kändes som världens mest romantiska komedi. Våra killar kanske. Jag hade inte följt bara Henrik och Anton här.
Oh, vad roligt. Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt.
Puss och kram.
Läkare med Värna och Elsa.